Avsnittet är sponsrad av IG. IG är den globala tradingmäklaren som utgör det perfekta komplementet till din trading. Handla valuta, aktier, råvaror, index, kryptovalutor och mer med IGs hävstångsprodukter. Dessa handlar du i IGs prisbelönta plattform, men du kan även ta del av deras mer avancerade plattformar såsom Pro Real Time. Öppna ett konto hos IG redan idag, ladda ner appen eller besök IG.com. Men kom ihåg att handel med finansiella instrument alltid innebär risker.
Ända sedan mänsklighetens begynnelse har vi blickat upp mot skyn och undrat vad som egentligen finns där ute. Frågan som idag främst tycks intressera gräddan av världens rikaste män, entreprenörer varav flera engagerar sig i utforskningen av vad som finns inom och bortom vårt solsystem, liknar nästan religion i sin strävan att söka svar på det oförklarliga. Kärnfrågan om människan är ensam i universum eller inte är i alla fall hittills betraktad som evig. I takt med att kulturen bearbetar UFO:n och utomjordingar i fiktiva tv-serier och med konspirationsteori har digitaliseringen gjort att volymen av nya och svårförklarade vittnesmål aviserade av högt uppsatta militära befälhavare nu också rönt uppmärksamhet ända upp i den amerikanska kongressen. Politikerna kräver och har också börjat få redogörelser och offentliggöranden från de hemligaste av hemliga myndigheter om icke-identifierade flygfarkoster som bryter mot fysikens lagar som vi känner dem. Samtidigt gnuggar deltagarna i den nya företagsdrivna rymdkapplöpningen händerna i en tävling som trappats upp med bolag som SpaceX, Blue Origin och Virgin Galactic. Det här är Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen som öppnar en Pandoras ask av ufologisk konspirationsteori för ett tankeexperiment av sällan skådat slag. Vi som frågar oss vad som skulle hända med vår världsordning om det visade sig att vi inte är ensamma i universum är programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning. Och första frågan blir väl, ingår området rymden i ditt uppdrag som utrikesredaktör?
Ja, det måste man väl säga.
Det får du väl göra, va?
Rymden ligger ju inte i Sverige i alla fall.
Nej, så utrike.
Det är ju klart. Så rymdångest kan man väl få klämma in där också. Känner du rymdångesten komma över dig?
Nej, det är en rymdnyfikenhet från min sida. Så pass naiv
är. Ja, men UFO-ekonomi, det är ju däremot en titel som vi saknar. Vi har ingen UFO-redaktör, rymdredaktör.
Nej,
kanske, så det faller ju på mitt bord liksom, som utrikesredaktör då. Det här kan ju bli vårt sjukaste avsnitt hittills kanske.
Jag hoppas
tänker
det.
Tänker många. När de hör introt, läser rubriken på det här avsnittet. Men det är ett jävla schysst tankeexperiment tycker jag. Det här.
Aha. Var skulle man börja ett sånt tankeexperiment? När började UFOs historia egentligen?
När började UFOt? Men religionskopplingen är ju inte så dum här tycker jag.
Så fort man började kolla upp mot skyn så började också.
Ja, absolut.
Tankarna.
Och nu då, nutida ufologer, det finns ju sådana som nästan utger sig för att vara vetenskapsmän. Tittar ju ofta på den här frågan då och funderar, när började UFOt liksom framstå som en eventualitet i mänskligheten? Och det man kan konstatera då är väl att de tittar på en del religiösa bilder som, alltså målningar då, på helgon och dylikt som framställs med olika former av änglar och demoner som man väl kanske egentligen då kan kategorisera som mer liknande utomjordingar så som de sentida alien-formuleringarna har sett ut. Mm. Och för det här rör sig ju om kulturen ju när vi ska ta oss an alien-fenomenet fortfarande, måste man väl ändå säga. Eftersom att vi ju inte på någon offentlig basis i alla fall har upptäckt några alien, några utomjordingar. Det finns ju inte konstaterat än liksom, att det finns. Och precis som med andra konspirationsteorier där det liksom råder omvänd bevisbörda så går det ju inte heller att hävda dess motsats egentligen. Vi vet ju inte att de inte finns.
Nej, och
inte allt liksom.
Den rådande, vad ska man säga, diskursen om hur världsbilden är ju den här att rymden är närmast oändligt stor och därför borde det kanske finnas något litet skrå med intelligent liv någon annanstans.
Ja, precis. Det finns ju någon sorts sannolikhet sannolikhetsbedömning att kunna göra det ju. Att om allting är oändligt så måste det ju nästan finnas, tänker man. Men så är det kanske inte riktigt, men typ i alla fall, i någon sorts logisk bevisföring så borde det ju vara så. Men om vi ska återgå till vår uppfattning då, historiskt, av att det eventuellt finns UFO, heter det ju inte från början liksom. Då var det ju mer den religiösa aspekten över det hela då, att just ett nästan andligt skimmer då, över att man söker svar och tittar upp mot skyn och börjar hitta förklaringsmodeller då för hur vi är och om vi är ensamma och ja, om det finns saker som vi inte kan se.
Nej, men för UFO betyder just unidentified flying object.
Ja, precis. Det är ju ganska, det är, vi kommer liksom in på vår mer moderna kultur, så är ju UFO någonting då som hamnade på tapeten rejält genom kulturen i form av Orson Welles, den gamle dramatikern och författaren som skrev en bok som heter Världarnas krig. 1937 kom den ut. Och den blev väldigt uppmärksammad, framförallt som radiopjäs. Den har ju filmatiserats i senare tappning med, det är väl Tom Cruise som spelade den, tror jag. Den kom för någon gång på 00-talet. Men när den här dramatiseringen då snickrades ihop av Orson Welles och sedermera blev radiopjäs och sändes ut 1938 i amerikansk radio, då hände ju någonting väldigt spännande.
Bra.
Det utbröt ju då enligt samtida tidningsskrifter fullständig panik i det amerikanska samhället. Då eftersom att folk tog det här på allvar, att det hade kommit nedstörtande meteoriter till jorden som då inte var i sten, som man visste ju att det fanns, att det kunde ske meteoritnedslag på den tiden. Men det här var inte i form av sten, utan det här var då metallfarkoster, visade det sig, med bläckfiskliknande utomjordingar som sköt laserstrålar eller vad det nu kan ha varit och hade giftig gas. Och den här radiodramatiseringen var så pass, ska man säga, välgjord eller realistiskt utformad att ja, de som lyssnade, trots då att i olika delar av den här dramatiserings, alltså radiopjäsen, framgick att det här är en dramatisering, det här är en saga, så trodde folk att det här hände ju, om man kanske slog på radion i fel tidpunkt och så här. Så enligt dåtida tidningar då, så var det ju hundratusentals som drabbades av panik och att det här fick liksom gick som en svallvåg över amerikanska samhällen som kanske inte var så sammankopplade som de är idag då, men att folk började höra av sig till varandra och nu har de landat och räddade sig den som kan ungefär. Sentida forskning har väl kanske visat att det inte riktigt var så.
Det var inte så många som landade i alla fall.
Nej, det var det definitivt inte, men det var ju då inte lika dramatiskt heller som återgavs i tidningarna. Så,
de är på clickbaita där på sent 30-tal.
Lite då också, ja. Men sen så har det ju andra händelser då rönt liknande form av uppmärksamhet som gäller än idag. Och då pratar vi kanske framförallt om Roswell-händelsen, eller The Roswell Incident.
Upplys oss.
The Roswell Incident då är ju en händelse som ägde rum 1947, tror jag. När då en farkost kraschlandade i Roswell, ett samhälle i New Mexico. Alltså strax norr om mexikanska gränsen i södra USA. Vad som hände här då, enligt vad som har offentliggjorts, var då att ett testprogram där man utvecklade övervakningsballonger som skulle användas då mot amerikanska fientliga makter kraschlandade och upptäcktes då av en bonde som hade mark där. Och som då kontaktade myndigheter, och det här blev ett väldigt liv om vad det här var egentligen. För ju mer man fick reda på, desto mer liknade det ju någon sorts tefat snarare än ballong. Men ja, det här förklarades då till slut när den här UFO, inte panik kanske, men den här UFO-uppståndelsen blev så pass stor att man inte kunde undgå den från myndigheternas sida längre. Att det här är Project Mogul, det här ballongprojektet då med övervaknings farkoster som utvecklades.
Och då ville man hålla det hemligt för att det var något form av vapenprogram.
Ja, som precis. Det här är ju, det var ju ett vapenprogram kan man ju kalla det. Eller i alla fall som skulle användas av amerikanska militären då för att spionera på Sovjet under kalla kriget. Men det spreds ju uppgifter som det gjorde ungefär vid Orson Welles Världarnas krigs radioteater, att det här är inte sant. Det har ju däremot visat sig finnas aliens inuti det här kraschlandade tefatet. Och dessa aliens har ju naturligtvis transporterats till Area 51. Oh. Vad vet du om Area 51?
Ja, men ingenting får jag veta.
Jo, men du vet ju någonting. Du har väl sett något avsnitt av Arkiv X eller något?
Independence Day kanske.
Independence Day har du förmodligen sett.
Absolut, men det kan jag inte redogöra i en sån här offentlig plats.
Det är ju en toppenfilm, Independence Day.
Ja, det.
Det är ju då ett sådant tefat som far fram genom himlen i Independence Day med
Will Smith
bakom spakarna. Mm. Som då ska ha landat i Roswell enligt den dramatiserade versionen av sanningen då som väl fortfarande är lite höljd i dunkel om man inte vill tro på Project Mogul-förklaringen. Men enligt det narrativet då så transporteras alltså utomjordingarna till Area 51 och det är då ett område i öknen i Nevada som
inte syns på Google Maps.
Det gör det inte. Det är ju då ett hemligt vapenutvecklingsområde. I historisk tid så var det här som, eller historisk tid, det var inte superlänge sedan, Manhattan-projektet. Där amerikaner, britter och kanadensare utvecklade det första kärnvapnet. Det var precis här. Trots att det kallas för Manhattan-projektet så var det alltså i Nevada-öknen som det här ägde rum.
De drog en liten luring där.
En liten luring.
Mm.
Kunde de
flinkt
bomba Manhattan om de ville utveckla kärnvapen någonstans.
En dum luring, ja.
Ja. Det här området då kommer ju sedermera att användas till annan vapenutveckling också. Bolag som Lockheed Martin har idag verksamhet här. För idag så är det enligt den offentliga utsagan i alla fall ett område för utveckling av flyg, alltså spaningsflyg då framförallt. Flera av de amerikanska topphemliga projekten som sedermera har utmynnat i stealth-flygplan, alltså flygplan som inte går att se på radar och höghöjdsflygande farkoster som U2 som kom att kraschlanda ett exemplar av i Sovjet utvecklades här. Ja, massa. Lockheed är ju de som utvecklar F-flygplanen också, de här stridsflygplanen som i form av F-35 konkurrerar med JAS 39.
Som vi nyligen berättade, Finland köpte istället för JAS.
Eller hur? Mm. Nåväl. Så mycket som har utvecklats här har ju skett bakom minst sagt lyckta dörrar och det har ju naturligtvis lett till att man ser på Area 51 då i populärkulturen som en plats där det finns alien och
bördig jord för konspirationsteori.
Ja, verkligen. Det var ju bara här 2019 som det bröt ut en liten hype på Facebook ju. Det startades gruppen Storm Area 51.
Just det.
Att man skulle storma då den här hemliga lagringsplatsen av aliens och goa grejer. Det var ju flera miljoner med den. Du var säkert med.
Jag...
Det blev ju inte så mycket av det sen. Det var ju typ 3 miljoner som var medlemmar i gruppen och ytterligare liksom, eller jag vet inte. Men det var miljontals i alla fall som var med i den här gruppen.
Tog de sig in?
Nej, det gjorde de inte. Det var ju typ till slut bara 1500 som dök upp när det väl var dags. Och sen så var det väl typ 10 som försökte storma och det var ju för få för att
just det. Riktigt lyckas tränga sig in. Foliehattarna skyddade inte mot skarpladdade vapen.
Precis. Så foliehatt är ju någonting som hör hemma här i Nevada-öknen. Och det finns ju en stad här intill som helt och hållet livnär sig på UFO-spanare och UFO-ufologer som gillar att dra på sig foliehatten.
Mm.
Det är gött. Och en kraft som har verkligen hetat upp det här caset då med vad som finns egentligen inuti Area 51 är ju Bob Lazar.
Känner jag igen det här namnet? Du kan väl berätta lite vem han är?
Ja, han är väl han är ju betraktad som en konspirationsteoretiker. Men han har då utgett sig för att vara en tekniker som har jobbat med då att för amerikanska statens räkning utforska den teknik då som man har kommit över i form av utomjordiska tekniker som har kommit till jorden då, som har kraschlandat på jorden.
Just det, så om det visar sig då att någon av de här larmen om att det har kommit UFO:n och kraschlandat någonstans, kanske i Roswell, så tänker man sig då att de har fraktats till Area 51 för att man vill se vad det här är för någonting. Mm. Och då måste man plocka in de skarpaste hjärnorna för att analysera vad det är för material och försöka ta reda på om det finns någonting vi kan nyttja också eller om det är något vi borde lära oss av det.
Ja, precis.
Och här menar han att han har...
Bob Lazar hävdar då att jag jobbade för amerikanska flygvapnet med att reverse-engineera de här grejerna som vi fick tag i. Och det är ju inte konstigare egentligen än liksom vad man gör i olika försvarsmakter när man kommer över fientlig teknologi. Att vad har de som inte vi har? Det här är ju precis det som man gjorde här i form av då... Om man kom över någon sovjetisk spaningsradarteknik som man inte själv hade.
Mm.
Och bara för att kunna liksom komma framför i utvecklingsmatchen liksom.
Aha, de gjorde det på det här sättet. Eller oj, de hade den här svagheten. Då kan vi attackera det på det sättet.
Exakt, det är ju smart. Men Bob Lazar då, hans historia är väldigt ifrågasatt. Om han verkligen har någon utbildning från MIT eller vad det är han hävdar. Han har gått i personlig konkurs. Kan det vara det som ligger bakom att han har de här anspråken då på att ha väldigt mycket information som ju är väldigt tveksamma.
Och... Det borde ju vara väldigt lätt att bekräfta om man har gått på MIT eller inte.
Ja, precis. Men då kan man ju också hävda då som Bob Lazar gör att nej, men det här är ju saker som bara strukits på grund av att jag har så mycket hemliga uppgifter. Så här har ju staten klivit in i sin hemliga form och bara ryckt ut mitt namn. Och...
Men in Black skickades ut med den här lilla minnespinnen.
Precis. Precis. Så det, han hävdar ju alltid sådana grejer liksom.
Men om vi tror på Bob Lazar här ett tag, vad är det han hävdar?
Han hävdar ju då att han har reverse-engineerat på en, alltså baklänges utvecklat. Han har tagit en reaktor då som framställer energi med hjälp av antimateria.
Mm.
Vad antimateria är?
Ja, vad har vi egentligen på antimateria?
Ja, det har ju också kallats för gudsmateria, gudspartiklar. Men antimateria är ju motsatsen till materia.
Ja, just det.
Ja, just det. Och vanlig materia då som ju utgör hela vår värld, hela vår galax, allt vi vet någonting om, det är ju det synliga som hela universum består av. Och enligt teorin då om antimateria och antipartiklar så finns det då för varje fysisk materiapartikel också en antiversion, alltså nästan som ett parallellt, en parallell dimension då.
Det ska vara balans i allting.
Ja, precis. Och enligt Einsteins E lika med MC kvadrat, alltså relativitetsteorin, så uppstod ju universum vid en stor smäll liksom, där energi blev massa. Men i enlighet med antimateria då, så ska ju den här ekvationen även funka baklänges liksom. Att MC kvadrat är lika med energi då.
Så, kort sagt då, precis så pass svårförklarliga material som man förväntar sig hitta i en utomjordisk farkost kanske.
Ja, lite så. Och kort sagt också då, så är det lösgör utforskandet av antimateria, vilket bland annat är det vi håller på med nere på CERN, alltså den här partikelacceleratorn nere i Schweiz. Va?
Mm.
En massa intressanta möjligheter för att utvinna energi. Och det här är då vad Bob Lazar hävdar, att det här har jag suttit och tittat på länge. Mm. Och det här har då utomjordingarna löst uppenbarligen. Och sen så finns det andra grejer som han hävdar att han har studerat då, som har med gravitationskraft att göra. Att man kan använda gravitationen då som en oändlig energikälla i princip. Så länge det finns energi i universum, så ska man kunna då med hjälp av gravitation, som ju...
brukar vara de flygande farkosternas fiende.
Ja, lite så. Precis. För att allting dras mot jorden då, det blir ju enklare om man kan använda den kraften till energiverksamheter som då blir oändliga, och vi slipper krångla med kärnkraft och såna här grejer.
Men då, om vi kommer till samtiden, för Bob Lazar, hans storhetstid är väl nästan passé?
Ja, jag tror det. Han dyker ju upp lite nu och då liksom. Det finns en Netflix-dokumentär om honom och så här, och han blir i ropet då och då, och för inte så länge sedan då. Men han är ju kanske inte debunked, som det heter när man är fullständigt avslöjad, men...
Han har inte varit med i Mythbusters än.
Jag vet inte. Men han är i alla fall inte betraktad som någon sanningsbärare, det kan man inte säga.
Mm.
Trots då att han... faktiskt när han pratar så framstår han som en hygglig person. Så han verkar inte ond, men kanske lite uppmärksamhetssökande.
Mm.
Ja, jag vet inte.
Men du har ju fått, ska man säga, förnyat intresse för rymden just. Alltså senaste gången som människan var och traskade på månen var ju under kalla kriget, sent 60-tal, tidigt 70-tal.
Men sen, har du koll på vilket Apollo-program det var?
Men Apollo-programmet löpte i alla fall 69-72, vet jag. Apollo 11 var det, va? Där vi fick första skorna på marken, och sen så löpte det väl här till ett par program till. Apollo 17 typ är väl sista som vi hade personer på månen.
Ser du, en rymdnörd.
En riktig rymdnörd, absolut. Men mitt intresse för rymden har i alla fall förnyats i och med det accelererade rymdprogrammet. Förr hette ju då Apollo, och nu jobbar vi istället med Artemis. Mm. Artemis-programmet som planerar att skicka upp gubbar på månen till 2024. Och det här har ju senare lagts och senare lagt.
Jag tror nog att det kommer bli den första kvinnan på månen.
Det vore ju väldigt bra.
Ja, men jag tror faktiskt att det är till och med en ambition att man ska göra så.
Titta. Men det här gör ju då såklart, det här har ju blivit uppmärksammat på, från vår del i alla fall, den ekonomiska sidan av det, eftersom att man för första gången blandar in privata aktörer. Att vi snackar om att det finns vissa delar av skicka upp material till flygstationer och så vidare, rymdstationer, via just privata aktörer för att de kan göra det billigare. Och här har vi då Elon Musks bolag SpaceX till exempel. Vi har Jeff Bezos bolag som är Blue Origin. Och så har vi väl Bransons bolag som är Virgin Galactic som är med och slåss om de här kontrakten. Och i övrigt så är det väl Boeing som har någon del av det hela. De kanske har den statliga delen av kontraktet. Och sen så Lockheed Martin nämnde du tidigare. De är säkert också med och tar en del av de här pengarna. Men det har i alla fall accelererat sen. Jag tror att det var Bush-administrationen som det här programmet i alla fall, ambitionen startade igång på riktigt. Och sen så fick det väl lite intresse från Obama, men starkt intresse vad jag förstår av Trump-administrationen när han var på makten.
Ja, han är ingen globalist, men han är en universalist.
Ja, så är det väl kanske.
Universalist, Donald Trump. Absolut. Man kan väl kanske förtydliga att Boeing och Lockheed och så, de har ju varit med tidigare och utvecklat mycket rymdgrejer. Men det har ju varit bolag som i mångt och mycket också är liksom sammankopplade med staten och som har bildats som av liksom statliga behov av att utveckla försvarskapaciteter. Men det nya är väl kanske att det här är ju entreprenörer, och där finns det ju till och med en hel del svenska och nordiska bolag som också tar kontrakt från olika rymdstyrelser, NASA och vad heter det, ESA, Europeiska Space, alltså Europeiska rymdmyndigheten. Mm.
Men det finns ju också ganska mycket kommersiellt intresse, inte just för som inriktat på månen kanske, men olika typer av satellitsystem har ju blivit ganska mycket hetare. Just low earth orbit satellittekniken har det varit mycket intresse på. Jag vet att vi har några svenska bolag, storlek mindre, som sysslar med det också, och hoppas att den tekniken kommer hjälpa oss att kommunicera snabbare i alla fall.
Vilka har vi?
Fan heter de?
AAC Clyde Space.
AAC Clyde Space, Kebni gör väl satellitmottagarna.
Vi har danska GOM Space.
Så är det också.
Ovzon.
Ja, de gör ju dels mobila bredbandstjänster, och sen så säljer någon form av hyrd satellitkapacitet.
Ja, just det. Sen Elon Musk, och om vi ska komma in på de här entreprenörerna nu då, som deltar i den här nya rymdkapplöpningen, så är det ju i USA vi hittar de entreprenörerna, och det är ju då i form av Elon Musk framförallt, som har sitt SpaceX. Och han har ju också då, på tal om satelliter i lite lägre omloppsbana, så är det ju Starlink som ska då utrusta jordklotet med ett alltäckande nätverk för internetuppkoppling ju. Så att hela världen kan få sin internetuppkoppling, och inte bara de som bor i närheten av en mast. Det är ju så att många platser på jorden är ju så oländigt belägna att de inte har tillgång till master. Tänk typ, vi pratade ju tidigare avsnitt nyss om
Norilsk nickel.
Norilsk, ja precis. Jag menar, Afrika, stora delar av Kina, stora delar av Ryssland. Det finns ju många platser på jorden där det är svårt att få sin uppkoppling. Latinamerika också för den delen.
Gräva fiber känns jobbigt.
Tänk bara gräva fiber längs alla amerikanska motorvägar, men också rätt segdraget. Mm. Ja, så det är ju en affärsidé som det jobbas hårt på. Som sagt, Elon Musk har ju sitt SpaceX också. Och de jobbar ju med utveckling av just rymdraketer ju. Mm. Man ska skjuta upp så mycket rymdmaterial det bara går. Sen så har vi ju Jeff Bezos, alltså Amazons grundare och supermiljardär, som utvecklar i konkurrens då med SpaceX genom Blue Origin. Och de slåss ju nu om kontrakt hos NASA och andra rymdfarare för att kunna ta sig en så stor andel som möjligt i den här tidiga industrin ändå. För det har ju inte alltid varit en särskilt aktuell rymdkapplöpning, och det finns ju anledningar till det som är samhällsekonomiska. Kalla kriget var vi inne på, där var det ju den liksom första rymdkapplöpningen när man skulle sätta först en man i rymden överhuvudtaget, och det blev ju i form av Yuri Gagarin då, Sputnik-kosmonauten, och sen då nå målet med att komma upp på månen först, och det var ju USA som vann. Och det här var ju ett program som ju var väldigt omhuldat men också ganska ifrågasatt. Omhuldat så tillvida att man ville bo i det landet som hade en rymdmänniska först. men också att det fanns en hel del kritik då mot hur mycket medel som egentligen kablades in här. Det dränerade ju Sovjet ganska hårt och var ju en betydande orsak till att Sovjet till slut föll. Inte bara det, det var krig i Afghanistan som kostade ganska mycket också, där man gick på pumpen till slut. Men absolut så att det fanns andra delar av samhället som kanske egentligen hade behövt de här pengarna bättre, de här medlen bättre än att man skulle ut och fara i rymden. Och det blev väl kanske också en tankeställare då när man gick fram, för det har ju varit ganska så kallt. Man har utvecklat rymdstationen i internationell regi ju, och det är ju dit de flesta rymdfarare åker. Man gör lite rymdpromenader och mickar lite på ISS som den heter, International Space Station, och så får man åka hem igen. Så det är ju inte de här jättestora resorna som åker upp till månen och som samlar in prover och såna här grejer, utan det har vi ju mest använt automatiserade maskiner till. Och vi har ju även besökt Mars ju med rovern, alltså ett autonomt fordon som åker runt och samlar in grejer och till slut tappar kontakten med jorden och inte går att styra och så här. Men där är ju fokuset nu att vi ska skicka människor till Mars. Det är väl det liksom längsta vi går för närvarande då. Och där är ju Elon Musk drivande, alltså Teslas vd och för detta ordförande, att man ska få de första människorna att sätta ner fötterna på Mars.
Men du, vad är det som har hänt nu på senaste då? Där har vi ju på den kommersiella sidan.
Den tråkiga kommersiella sidan och vad som händer ute i rymden.
Nej, men inte just det, men jo, faktiskt kanske just det. Mm. Det här med att den amerikanska kongressen har lyft upp och börjat fråga ut vad är det för farkoster som vi stöter på egentligen.
Då rör det sig då om, man har inte gått så långt som att man kallar det för UFO, alltså Unidentified Flying Object, utan man kallar det för UAP, Unidentified Aerial Phenomena.
Okay.
Och det är ju då för att man inte vill bekräfta ens i marginalen att man är säker på att det finns icke-identifierade flygande föremål, utan att det lika gärna kan vara någon sorts naturfenomen eller någonting som sker och som då i allt högre koncentration fastnar på band ju, för vi har ju haft en digitalisering där numera allt som hänt finns på film ungefär.
Och det börjar bli lättare och lättare att manipulera film framförallt.
Ja, det blir det ju också. Men nu då, så det senaste är ju att det har kommit fram så pass mycket vittnesmål även inifrån då de här mest berörda organen då, alltså militären, flygvapnet. Och där är det då flera befäl och stridsflygare naturligtvis, men hela vägen upp till generalsnivå då, där man talar om vad man har haft för bekantskaper med olika oförklarliga flygande objekt. Och de går ju till och med i vissa fall att bekräfta i telemetriska inspelningar också då, alltså via radar och andra former av datainsamlande. Så att det börjar ju likna då någonting som faktiskt inte längre går att dölja, om det är det som de här myndigheterna och deras hemligaste avdelningar har ägnat sig åt, vilket ju konspirationsteorin alltid varit väldigt noga med att lyfta fram som en sanning då, att det är klart de gör det.
Men hur pass nära ligger det här? Vi snackade om hypersoniska vapen tidigare, och där var ju just uttalandet från amerikanskt håll att de här typen av vapen trotsar fysikens lagar.
Mm, precis, att det var ju kineserna då som har utvecklat någonting som i form av då hypersoniska vapen som inte går att förklara. De strider mot fysikens lagar, hur de har lyckats med det här då, hur de här hypersoniska vapnen uppför sig. Det säger väl kanske någonting om den här frågan, vad vet vi om sånt vi inte vet än? Det är ju inte så att vetenskapen har legat på samma nivå alltid, den utvecklas ju. Och om någon har utvecklat någonting längre än någon annan, alltså Kina har utvecklat någonting längre än USA uppenbarligen, så behöver ju inte det betyda att man bryter mot fysikens lagar, men man verkar göra det just för att så som fysikens lagar är definierade för amerikanerna då, längre än så har ju tydligen kineserna lyckats komma. Och det är ju bekymmersamt, men bara för USA och alla andra som är allierade med USA och har den världsbilden. Men det här ställer ju en massa intressanta frågor ju, att nu de här vittnesmålen börjar konkretiseras och att amerikanska kongressen då, alltså politiker i de allra högsta församlingarna i USA, har börjat ställa krav då i en så hög koncentration att det blir svårt för myndigheterna att längre hålla sådana här saker hemligstämplade. Och det är ju då så långt som vi har kommit nu att de här myndigheterna, alltså Pentagon är ju fråga om, som är försvarshögkvarteret som sitter på de eventuella uppgifterna då, som har börjat släppa en del på sekretess. Och numera så finns det ju ganska gott om video där Pentagon har släppt ifrån sig då att det här är någonting som vi har fångat upp, den här videosekvensen, och vi vet inte vad det är. Vi kan inte förklara det, och vi vet att det här inte är manipulerat, alltså i efterhand då, alltså att det inte är någon som har suttit i Adobe After Effects och lagt på lite schyssta filter och lyckats få det att se ut som att ja, men det här är ett flygande tefat, utan det här är faktiska upptagningar som har gjorts av pilotnära system då. Alla stridsflygplan idag är naturligtvis utrustade med kameror, så det är från sådana informationskällor då som de här upptagningarna kommer. Och sen så har man ju också kunnat få tag på de piloter som faktiskt upplevde det här, och deras berättelse är ju att jag såg någonting som inte var av denna värld. Och det gör ju naturligtvis att den här närmast religiösa kontexten kommer tillbaka, att vi börjar undra, vad fan är det här för någonting? Och det blir ju så sanslöst spännande ju. Och då tycker ju vi här som är ekonomer också att då kan man väl också börja fråga sig, vad skulle hända om det visar sig att Bob Lazar inte bara hittar på att det finns saker inne på Area 51, kanske inte antimateria som han har suttit och reverse engineerat, men att det narrativet i alla fall stämmer. Inte ens att så att det behöver vara så att han faktiskt har varit där, utan att just det han säger, det finns något sorts drag av sanning i det, trots att han själv inte kan veta om det ens.
Att det finns någon livsform där ute som överträffar oss. Precis, teknologiskt.
Teknologiskt, ja. Och att det finns då sätt att driva fram farkoster på som är att förknippa med en energiutvinning som inte är av denna värld. Då blir det ju ett väldigt intressant scenario att se fram emot när vi plötsligt inte längre behöver förlita oss på våra energisystem, utan faktiskt kan blicka fram mot en tid där vi har oändlig tillgång till energi.
Du tror att de här...
Innan du säger någonting nu skulle jag säga att jag tror ingenting.
Nej, men det lät ju lite som att du pratade nu som att de här utomjordiska krafterna skulle vara vänliga nog att dela med sig av tekniken.
Ja, precis.
Då.
Precis. Här blir det ju då en man får ju göra en liten scenarioanalys här ju.
Mm.
För det finns ju väldigt många, många om och men här. Men i det här vänliga alien-scenariot då, att alien finns, utomjordingarna är ängellika och de vill bara oss väl. De tycker att det är klart att människosläktet måste få fri energi så att de inte förstör sin jord ännu mer och inte skapar inflation som Vladimir Putin sitter som någon Stefan Ingves och driver upp i Europa genom att bara stänga av gasen så att alla europeer får
det kallt.
Får det kallt, och för att inte ha det kallt så måste de bränna alla sina pengar på höjda gas- och elpriser. Precis, det är ju ett intressant scenario på sitt sätt. Det positiva får man väl ändå säga.
Mm.
Men vad skulle hända med världsordningen kan man ju fundera på då.
Det blir ju ett jäkla skifte där.
Det blir segt för Vladimir.
Ja, de som sitter på energikällor är ju obsoleta helt plötsligt.
Ja, precis.
Tråkigt för den gröna vågen också. Och vad ska de göra? Alla solpaneler.
Vad ska Per Bolund göra?
Ja.
Absolut. Men det skulle ju rucka på maktbalanserna något oerhört ju.
Mm. Men sen så finns det ju också det andra scenariot såklart, att det inte är vänliga utan att vi raskt kan inse att vi
det var
blir
inte
förslavade.
E.T., det var inte E.T., den gulliga E.T. Phone Home som kom till jorden, utan det var någon riktigt ondsint, mer demonlik. Nu kommer vi tillbaka till det religiösa lingot här ju. Det var ju en demonlik, fientlig utomjording som kom till oss, och det korta svaret på det absoluta domedagsscenariot är ju Armageddon och domedag. Att,
då kan vi som ekonomer i alla fall konstatera att då kommer centralbankerna lansera nya QE-paket.
Jag vet inte.
Jag tänker att man får i ordning det där med lite nytryckta grejer.
Ja, kanske att quantitative easing, lite hyperlåg ränta tar hand om det.
Mm.
Nej, det fientliga scenariot där, det värsta av de fientliga scenariot är ju, det är ju bara att mänskligheten upphör att existera. Men ponera då istället att det skulle leda till att vi får någon sorts motståndare som visst kanske har högteknologiska vapen, men som vi kan reverse engineera lite snabbt, bjuda motstånd, och angreppet är inte liksom momentant utan det sker lite långsamt och vi kan förbereda oss, och det är potentialen då i den tanken ju. Och det här är ju Independence Day-scenariot, eller hur? Fan, vi spoilar den filmen nu. Den,
ja, men den släpptes ju ändå för drygt 20 år
97,
sedan.
97 tror jag.
Ja.
Jävla toppenfilm.
Mm-hmm.
Vill du prata om Independence Day, återkomsten?
Ja, nej. Ja, okej.
Den behöver vi inte spoila.
Jag kan inte spoila den.
Nej, inte jag heller. Men jag tror inte man ska se den.
Nej.
Independence Day 2, nej. Ja, men i alla fall, slutskedet på den filmen är ju då att ettan alltså, är ju då att världens stater sluter sig samman. Det är någon scen där när liksom israeliska flygvapnet hjälps åt med iranska flygvapnet och så här. Mycket trevligt. Och mänskligheten blir en enhet liksom istället för en massa splittrade nationer med motstridiga viljor som bara bråkar med varandra och har olika religioner och håller på och käbblar hela tiden. Så det vore ju positivt. Det finns till och med en del ekonomer som har lyft det här, fan är det Paul Krugman tror jag, som har lyft fram att kan vi inte simulera bara att vi får en alien-attack och att vi då kan liksom gemensam anda.
Vad skulle vi kunna åstadkomma då?
Ja, precis. Gud vad bra det hade blivit om vi bara hade slutit oss samman ungefär. Det är ju ett intressant scenario att fundera på. Som inte är lika demonlikt som det först verkar då kanske.
Nej, just det.
Om det nu skulle visa sig vara fientliga aliens som vill föra krig mot oss, göra slut på oss. Men allt det här utgår ju från då att ett om där vi undrar vad vi skulle göra om det skulle visa sig att utomjordingar finns. Det finns ju ett annat om också ju. Lite enklare omet som är då, vad händer om det visar sig att det inte finns några utomjordingar och vi bara sitter och pratar om det här och håller på och härjar med en massa projekt som ska i via kongressen då, där man nu har inrättat en ny myndighet för att hantera det här till och med.
Ja, du menar just det här resurslöseriet, ja, i att man har lyssnat på en podcast i en timme om någonting som då inte inträffar. Har man slösat bort tankekraften?
Ja, det är därför man lyssnar på den här, så att man får med sig att det här är ju inte bara så att det är spännande att sitta och resonera om det finns UFO eller inte. Utan vad är det som händer i världsekonomin av att det pågår en massa spekulationer om det finns UFO eller inte. För det finns ju då två scenarion. Antingen så finns de eller så finns de inte. Och i det här scenariot då, där de inte finns, då har vi ju en del intressanta tankar att dryfta där också.
Du kommer tillbaka till det här scenariot om Sovjet under kalla kriget. Ja, att man lägger ner resurser.
Precis. I den absoluta inledningen av kalla kriget 1945 fram till 1949 så fanns det ju inga kärnvapen alls i Sovjet. Och varför är det intressant då? Jo, men det är ju då att Roswell-incidenten inträffade i 1947, alltså det här T-fatet som kraschlandade med aliens i sig enligt narrativet då, som är det konspirationsteoretiska foliehatt-berättelsen om det. I den berättelsen så finns det också en ganska omtvistad teori om att det här var ju inte ett rymdfarkost och det var inte heller en Project Mogul-ballong, utan det här var ju en iscensatt kupp av Sovjet. Alltså en propagandakupp som då genomfördes av Stalin då, att han såg till att flyga in ett T-fatsliknande objekt i New Mexico och få tillstånd en UFO-panik i landet då, som var hans främsta fiende. Så att det här fokuset på att utveckla kärnvapen lite grann skulle bytas bort mot ett fokus på en annan fiende. För Stalin var naturligtvis livrädd för att USA skulle sätta press på Sovjet. Gör som vi vill, annars blir ni också likt Japan bombade med kärnvapen. Och se hur det blev med Japan. De hamnade ju rakt under vår toffel liksom. Och den allra mest livliga och rent av obehagliga beskrivningen av hur det här gick till då. Det här är ju knappast liksom bekräftad materia vi för oss med nu. Men det är då en bok som kom ut 2011 skriven av en journalist som heter Annie Jacobsen. Hon hävdar då att det finns fog för att anta att Stalin inte bara utförde det här propagandaverket, ett jävla storverk i så fall, utan att han också hade utrustat det här flygande T-fatet med små människor som var så defekta och missbildade att de bara kan ha avlats fram med hjälp av Josef Mengele, dödsängeln från Auschwitz, som då ska ha fått ta sin tillflyktsort till Sovjet i krigets slutskede där. Så det här är ju en riktigt duktig konspirationsteori, men spåret att det var en fientlig makt som låg bakom det här med Roswell bär ju någon sorts vittnesmål om att det faktiskt är intressant att tänka sig att de här olika utvecklingsstegen då, alltså USA hade kärnvapen, det hade inte Sovjet. Nu har Kina en hypersonisk missil, det har Ryssland också kommit bra mycket längre med än vad USA tycks ha gjort. Vilket ju också leder till de här olika framförhållningarna i att kunna använda sig av propaganda på olika sätt. Så det finns ju då ett tankespår som är att Kina håller på att jävlas med USA. Alltså att man flyger sina hypersoniska farkoster på ett sätt som gör att USA får för sig att shit, vi är drabbade av alien invasion här snart. Nu måste vi lägga en massa medel på att röna ut det här. Vi får den kulturella kontexten att vridas mot att vi har en UFO-invasion på halsen snart. Helt enkelt att man får ett fokusdränage mot någonting som inte är verkligt. Och att det liksom lite grann är en hypersonisk fälla allt det här. I alla fall det mest sentida som hänt då, det som har lett till att en massa militärer har talat ut och att det har nu till och med börjat avmystifieras då. De här hemlighetsstämplarna har suddats ut och det har kommit allmänheten till kännedom vad det är som man egentligen har på bandupptagning och vad det är man har hittat då i de här telemetriska mätningarna också som ska bekräfta vad det är som sker. Och ja, är det en hypersonisk uppfinning som far omkring i USA som är utvecklad av en främmande makt, då är det klart att det kan synas på telemetriska instrument också liksom. Så det tycker jag är värt att säga.
Men det här låter ju, det du precis har landat i alla fall, låter ju som hittills det mest sannolika.
Ja, men det finns ett tredje också som är snarlikt. Och det är då att vi har ett bekräftat organ som är väl det hemligaste av de hemliga i den amerikanska försvarsmakten. Och det är ju DARPA.
Just det har vi pratat om tidigare också. Vad är det det står för?
Ja, det står för Defense Advanced Research Project Agency, va? Mm. Blir det väl DARPA. Och vi har pratat om dem tidigare när vi gick igenom Googles historia. Google startade ju som ett forskningsprojekt och Eric Schmidt har då gjort en del forskningsprojekt för DARPA. Men sen så finns det...
Det var spjutspetsteknologin, ja, precis, som sen mynnade ut i Google Maps, eller hur var det?
Nej, Google Maps är ett separat projekt som utvecklades för att militären skulle ha så bra karttjänster som möjligt, så uppdaterade karttjänster som möjligt. Och det projektet köptes sen upp av Google. Men så det finns i alla fall kopplingar här mellan storbolag och den här myndigheten då som är DARPA. Och DARPA sitter ju på de allra mest avancerade och hemliga försvarsutvecklingsprojekten som finns ju. Och det här är dessutom en organisation som inte är sammankopplad till fullo då med den övriga militären i form av underrättelser. Alltså det går ju ingen rak underrättelse till flygvapnets stridspiloter om att nu håller vi på och utvecklar en farkost här som rör sig på ett sätt som inte är i enlighet med vad vi vet om fysikens lagar i allmänhet.
Så DARPA kan inte gå ut och dementera?
Nej, precis. Man kan inte varken informera om på förhand att nu ska vi testa en liten grej här, så informerar det piloter, och man kan inte heller bekräfta i efterhand då om någon kommer och säger alltså det här måste vara ett DARPA-projekt, annars är det aliens. Så det finns ju en sannolikhet då att DARPA har suttit och utvecklat någonting som är beyond vad vi vet om fysikens lagar och att man helt enkelt inte kan berätta om det. Och att man då, det kan man väl kanske ta ett litet varv extra och fundera på sannolikheten då i att man skulle utsätta sina egna piloter för den här, alltså landets egna piloter för tester av material då som är så uppseendeväckande att de får liksom psykiska problem av att gå runt och betraktas som UFO-galningar och foliehattar liksom för att de berättar vad de har sett till slut när de inte orkar tänka på det på egen hand längre för att de undrar om de verkligen såg vad de såg, och så får de bekräftelse då genom att ja, men planets instrument och i form av kamera bland annat då har ju spelat in det här jag såg och där har ni. Så
det är klart att man testar nya vapen på egen mark först innan man skulle våga skicka ut det över Kina, och eventuellt så
ja, absolut.
Det är något fel, och så kan man inte
då
få reda på det.
Nej, nu blir det mycket konspirationer. Men hade man då verkligen släppt de här bilderna från...
Men det måste ju vara utanför deras kontroll om det är då tillräckligt kanske. Många.
Ja, men det är ju där någonstans man ligger då i frågasättandet liksom. Om inte det är alien på band utan att det är någonting som mänsklig hand och hjärna har utvecklat, men som vi helt enkelt måste hemlighålla då från myndighetshåll för att inte det ska... Ja, tappas försprång på främmande makter då i det kalla teknikkriget som pågår.
Men nu när vi har pratat om det här så har vi på något sätt i alla fall ringat in det ekonomiska faktumet i det hela, som är fokus ligger på att reda ut vad det är för någonting som sker. Och det betyder att utfallet från kongressen och den här nya lagstiftningen som väl har möjliggjort lite mer transparens i...
Jag vet inte om det är lagstiftning, men man har i alla fall fått Pentagon att offentliggöra en del material som man själva då kategoriserar som just UAP, då, Unidentified Aerial Phenomena. Jag har sett de här bilderna, det är coolt. Alltså. Gå in och kolla på dem, det går nog säkert att YouTubea. Det är ju svårt att... Man fattar ju att det här blir en jävla bra story som är svår att se bort ifrån. Man vill ju, det är ju lätt hänt att man vill fördjupa sig lite grann och drömma sig bort. Vad händer liksom? Är det någonting som vi inte kan förklara och vad är det i så fall? Om vi ska försöka förstå vad vi inte förstår än. Om det nu är någonting vi inte förstår. Eller om vi bara lurar oss själva. Och det hela är förklarligt men ändå på ett sätt som inte är offentliggjort liksom.
Mm. Men det finns ju i alla fall incitament för att bevaka vad som sker nu i amerikanska kongressen, för att utfallet där kommer ju ge avtryck på var pengarna tar vägen. På
ja,
något sätt.
Absolut.
Och det kommer i sin tur ge avtryck på de börsbolag som eventuellt är associerade med det här.
Ja, som sagt, det här var ju någonting i förra vändan när det handlade om rymdkapplöpning som slutade med en betydande smäll för Sovjet ju, när man till slut fick se sig besegrad av USA. Och det bidrar ju naturligtvis också till mycket teknikutveckling när såna här grejer händer. Så man kanske inte ska helt avfärda det här eventuella propagandaförsöket då, som i linje med vad Stalin enligt tveksam uppgift gjorde i Roswell 1947, som någonting som enkom är positivt då, eftersom att det leder till ganska täta band mellan Silicon Valley där framtida teknik utvecklas och rymdprogram naturligtvis. Så det är ju inte bara så att man kan avfärda nyfikenhet, som det ju handlar om i någon mån. Nyfikenhet om hur långt mänskligheten kan nå, som ett ekonomiskt slöseri som det ju kanske ändå var i Sovjet. Det finns en rolig anekdot om liksom skillnaderna i den Sovjets utveckling i rymdkapplöpningen jämfört med USA. Och det var då att man insåg att vi måste kunna skriva för hand i rymden. Och då använde amerikanska rymdfartsstyrelsen, alltså NASA då, miljontals dollar för att utveckla ett bläck som fungerade då i tyngdlöshet. Vet du vad Sovjet gjorde?
De använde blyertspenna.
Har du hört den här, din jävel?
Jag har för mig också att jag har läst någon lätt BuzzFeed-artikel om att det där är en myt.
Alltid. Ja.
Kul anekdot i alla fall. Om det är så att du som har lyssnat har sett ett UFO eller sitter på viktig information, så går det väldigt bra att mejla in det till followthemoney@direkt.se. Det blir ett jävla scoop, ja, absolut. Det går också, om man inte vill skicka till oss båda, så kan man skriva till oss direkt på Twitter, och då når man utrikesredaktören på @JoakimRonning och mig når man på @DirektMartin. Tack så mycket för att ni har
lyssnat.
Och
vi blir väldigt glada för alla typer av recensioner och stjärnmarkeringar och sånt här.
Just det, som Spotify nyligen rullar ut möjligheten att...
Tack på förhand.
Ge betyg på podcasten. Tack på förhand. Vi hörs väl om en vecka.